Men Denke, ja. Nu är vi tillbaka från semestern.
Vi är tillbaka från semestern. Jag har haft det jättebra, tack själv.
Jo, men jag har haft det fint också, tack som frågar.
Ja. Jagat Pokémon.
Du har det, ja.
Nej, har du gjort det? Jag
jag har inte gjort det, absolut inte.
Du som faktiskt har lite direktkontakt med Nymansur, är det sant att det är ett Pokémon-gym inne på Nymansur?
Ja, nej, det är inte sant.
Inte sant?
Det är inte sant. Jag måste dementera
det. Riktigt säger, okej.
Okay. Det finns inget Pokémon-stopp inne i Nymansur.
Nej, men det har varit bra. Mm. Har det varit. Inte så mycket klockor.
För min del har det ju varit det.
Du har jobbat
även
hela sommaren.
Även semestern. Nej, jag har haft lite semester, men generellt sett har jag väl jobbat en hel del.
Har du gjort någonting av det som vi pratade om att vi skulle göra i sommar? Har vi suttit på någon uteservering med en roséguldsklocka och ett glas bubbel och stekt? Har det sabrerats något?
Nej. Ingenting av något det där.
Inget.
Ja, utservering absolut, men ingen roséguldsklocka dessvärre.
Nej. Inte för mig heller, vi är alltså helt misslyckats.
Ja, fallerat totalt.
Men en grej som vi har fått ett löfte om att en kille på Instagram ska fixa en flaska skumpa som vi kan sabrera.
Ja, absolut.
Och så skulle vi fixa en lange.
Ja, precis.
Det, som jag, vi kan sabrera
med. Den får nog du ta, tänker jag.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Ja, apropå Instagram, lite kul grej. Jag tänkte göra ett litet announcement här till folk. Jag upptäckte att folk har hittat mig på Instagram helt enkelt. Och jag vill bara säga det att ni som vill följa mig, ni kommer nog bli väldigt besvikna, för jag har inte en enda klockbild på min Instagram. Så om ni vill följa mina semesterbilder så är ni välkomna att göra det. Men därför inte jag har sagt ja att ni får följa mig, för att jag tror inte att ni kommer tycka det är särskilt lacho.
Men om man vill följa, om man prompt måste följa någonting på Instagram, så kan man följa Klocksnackskonto, eller så kan
precis
man följa Nymansur.
Precis.
1851.
Precis. Det tycker jag är bättre.
Ja, mycket roligare än Viggo. Viggo är ganska trist.
Ja.
Men som sagt, vi är tillbaka från semestern. Det har väl förmodligen kanske hänt saker på klockfronten.
Ja, absolut. Lite har hänt.
Nya
lite
modeller.
Hänt i butiken. Vi har fått in de nya overseas-klockorna från Vacheron Constantin. Mm. Så att om ni vill kika närmare på dem i person, så är det bara att ta en sväng förbi.
Okej.
Vi ser dem gärna för er.
Breitling Colt 41 mm.
Precis.
När kommer den?
Ja, när den kommer, det vet jag faktiskt inte när de kommer trilla in i butiken. Vi har inte dem, utan det är väl någon punktrons i så fall som bör svara. Ja.
Fast jag tänker utifrån när den har ju släppts ganska nu, va? Eller lanserats nu i alla fall på bild.
Mm, mm.
Ja. Vid tiden för inspelningen av denna lilla podd.
Jag menar, jag höftar ju bara hej vilt liksom, men det brukar väl ta ett halvår och sådär innan de trillar in i butikerna.
Du kör det vanliga butikstricket nästa vecka.
Ja. Nej, men jag har svårt att tro att de kommer dyka upp inom närmaste veckorna, men jag kan ju ha helt fel också.
Sjö Sandström, jubileumsår.
Ja.
Kommer det någon mer släpp efter World Timen, tror du?
Kanske.
Kommer en jubileumsmodell med kromsur?
Precis.
Gjorde du det?
Det gjorde du.
Ja, finns det något mer på gång?
Nu
skruvar vi och går på sig så obekvämt.
Ja.
Jag tror att det faktiskt är saker på gång.
Ja, jag tisar lite nu helt enkelt, va?
Mm. Du kan berätta för mig, Viggo. Det är bara du och jag här.
Nej, jag vet ingenting.
Nej, ingen som vet någonting. Sjö Sandström kommer släppa något nytt. Det vore kul om de gjorde det, eftersom det är som sagt jubileumsår.
Ja.
World Timer var ett bra släpp. Mottogs väl, tror jag. Mm. Även bland klocknördar.
Ja, sådana har man sett en hel del på forumet.
Ja. Sen vet man inte om det är så att det är väldigt många som har gått och skaffat en worldtimer, eller om det är samma tre worldtimers.
Ja, precis, som bara har cirkulerat runt. Det vet man inte riktigt.
Men jag tror att folk har faktiskt gått och skaffat.
Mm. Mm. Sen framåt hösten så hos oss lär ju nya Luminor Due från Panerai dyka upp så småningom.
Mm.
Men det tror jag nog snarare runt en sen höst. Och även Allan Gunsönes nya 37 mm Saxonia ser jag fram emot att få känna lite på, men det är samma sak där. Det är väl sen höst någon gång som
inte kruxet in. Lite med Lange också, att det spelar inte ingen roll när nyheten släpps, för det tar ändå 8 år innan man får klockan, även om man lägger handpenning och beställer den.
Alltså, inte riktigt så, men deras produktion är ju riktigt låg.
Mm.
Så att det är kruxet med dem är att det är svårt att ge något så här konkret svar på när klockan levereras egentligen, tyvärr. Vissa modeller går fortare än andra, och sen så handlar det helt om att man kanske kan ha lite tur också, för att det kanske dyker upp en som är precis liksom klar på produktionslinjen och som ingen har lagt vantarna på och man hör av sig precis i rättan tid. Men annars kan man ju få vänta ett tag i och med att det tar ett tag för dem att få dem färdiga.
Något annat sådär som faktiskt har lite inside call kan droppa för oss andra som är oinsatta och okunniga om det mesta?
Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror att det är det jag har just nu att komma med.
Okej. Okay. Idag, Viggo, vad ska vi prata om idag, tycker du? Jag tycker vi ska göra en lista.
Ja, idag ska vi... idag gör vi en lista. Kanske en topp 5 eller något sånt där.
Mm, en topp 5-lista över... Innan vi gör det. Mm. Är det för nördigt med listor?
Nej, det är inte relevant? Alls. Ja, det är jätterelevant. Alltså sen så handlar det om att liksom specificera vad listan handlar om och så. Men
så alltså, ordning på listan?
Ja, men alltså... Nej, men jag hade en kund för inte så länge sedan som satt och liksom skulle ranka klockvarumärken liksom i någon sån här typ av topplista. Mm. Framförallt asiaterna har sådana där typer av listor som liksom, där de rankar liksom 1, 2, 3, 4, 5. Men det här är det femte finaste eller bästa varumärken. Men det finns ju mycket olika aspekter som spelar in där. Så att det är just den typen av listor är ju jäkligt svåra att göra. Men rent alltså, subjektivt så kan man ju absolut göra listor, tycker jag.
Men absolut, jag fattar vad du menar, för det går inte, alla märken går inte att jämföra. Det blir meningslöst att jämföra.
Eller de här som kommer in och bara, ja, men vilken är den bästa klockan? Mm. Det är så här, ja, men hur långt är ett snöre egentligen? Så här, det blir på det viset, det är jättesvårt liksom att ge något konkret svar. Det är som bästa ur vilken synpunkt då, och vad för typ av användningsområde, och vad har du för preferenser, och sådana där saker,
Det är därför det brukar bli så bra diskussioner på Klocksnack om just vilken som är den bästa klockan.
Ja, man kommer ju ingen vart överhuvudtaget. Det är evighetstrådarna.
Ja. Men det är underhållande.
Ja, absolut. Det är det.
Jag har bevittnat ett slagsmål på en skolbuss en gång mellan två stycken. Jag säger inte vart det här var någonstans. Men det var faktiskt ett riktigt slagsmål mellan två stycken niondeklassare som gjorde upp med knytnäven om vilket traktormärke som var bäst. Ibland får jag samma feeling när jag... läser trådar på Klocksnack.
Ja, okay.
Om just liksom vilket märke som är bäst.
Mm, mm. Ja, precis. Senast jag såg någonting så var det en diskussion om
John Deere One, förresten. Det tycker jag är viktigt att prata. Det ska nämnas.
John Deere. Yeah.
John Deere.
Nej, men senast så det dök upp någon sån där käbbel jag såg på forumet var väl att de satt och var några som satt och fightade som vilken storlek på Day-Date som var liksom, var liksom the shit om man skulle ha en 940 eller om man skulle ha en 36.
Ja, fast grejen är, jag måste ändå ta det lite försvar den typen av diskussioner. För det är ändå sånt vi diskuterar. Det är sånt vi tjafsar om.
Ja.
Jag är säker på att du har en stark åsikt även i denna fråga, Viggo. Vilken är den ideala storleken på en Day-Date?
Alltså, jag tycker själv att det är lite svårt. Det finns ju för- och nackdelar med bägge två. Alltså,
ja, men var inte så diplomatisk. Du måste skjuta lite.
Ja, nej, men alltså...
Snart kommer det lysa på den jävla ficklampan.
Ja, men, nej, men,
vilken storlek på Day-Date är bäst?
40.
40?
Ja. Lätt.
Och då säger jag direkt att det är helt fel.
Ja, men det är klart att du kommer göra det. Men alltså... Sen så är det så här, alltså, nu pratar jag om de moderna sexsiffriga referenserna. Jag gillar de äldre femsiffriga referenserna på
alla Day-Dates
som är 36-or.
Alla Day-Dates. Vilken storlek är den optimala storleken på Day-Date? Oavsett ålder, oavsett material, oavsett...
Ja, då är det 36.
36.
Mm. Då är det 36. Alltså om man ska dra det liksom jämnt på det viset. Men som sagt, av de... Om man ska köpa en nyttig butik så tycker jag att 40 är jäkligt mycket schysstare än 36an. Och det enda...
Nu kommer det sådana här disclaimers igen. Det här, nu Viggo, nu blir vi osams snart.
Mm. Nej, men,
inga
nej, men,
disclaimers. Vilken Rolex Day-Date är bäst storleksmässigt? Ge mig bara ett nummer. En siffra. Inget annat.
36. Även om 40-klockan är bättre.
Kolla, nu är...
Nej, men jag kommer inte kunna ge er ett klart svar. För att jag är jättekluven. Jag tycker det är skitsvårt. Jag har suttit och tänkt väldigt mycket på det här. Så att jag har väldigt mycket
och... Det är också jävligt bra, Viggo. Vi sitter och kommenterar att folk sitter och diskuterar på forumet. Och du levererar one-linen. Jag har tänkt på det här jävligt mycket.
Ja, jag har tänkt på det väldigt, väldigt mycket.
Ja. Men du får en chans till. Och så inga så här disclaimers, ingenting. Utan bara nu. Vilken
storlek? Du kommer inte få något klart svar av mig. Alltså. Jag är ledsen. Alltså, jag har inte riktigt kommit överens med mig själv där. Än så länge.
Okej, okay, jag säger 30, jag säger 36, ja, säger 36 rakt av. Ja. Rakryggat. Mm. Bara, 36 mm daydate, det är shit. Allt annat är fel.
Nu flög vi iväg lite från liksom här med listor på dräkten.
Ja, fast jag, vi kunde ändå leda i bevis att det lätt blir bråk och konflikt om sina små.
Ja, absolut. Det är, listor är svårt, men absolut, jag tycker att det kan vara relevant.
Ja, ja, det är lite hårdare avsnitt idag. Mm. Det är hård ton och tuffa tag. Nu ska vi ha en lista, tycker jag. Vilka modeller tycker du är ett måste i en respektabel klocksamling? Med respektabel så tänker jag så här, den bör kanske finnas, eller att man ska åtminstone ha provat den för att kunna utesluta den.
Ja, precis. Och där är det också så, jag kommer nog ta upp lite, inte bara saker som man kanske borde ha provat, men klockor som är liksom ikoniska och viktiga. Mm. Liksom, och som man kan bygga upp en ordentlig, liksom, om man får dra sådana termer, klockgarderob helt enkelt.
Ja.
Ett exempel från mig som kanske inte så här oväntat, det är liksom en Rolex Submariner. För det är ju en, liksom en... Ja, precis. Det var lite det jag förväntade mig. Så det, jag kan säga det, och sen så kanske du behöver gå in på liksom varför jag egentligen. För att jag tycker det är rätt självklart och kanske lite snark. Ja.
Jag håller med dig. Mm. Jag skulle också säga Rolex Submariner. Och med en snarkning. Men ändå, det är fortfarande en fantastisk klocka.
Ja, det är bra skit. Och det är rätt upp och ner.
Liksom. Den finns kvar när man vaknar.
Ja, precis. Precis. Så är det. Ja. Sen tycker jag även Audemars Piguet Royal Oak. I stål då. Inte massa såna här offshore-varianter, utan liksom jag pratar en vanlig klassisk Royal Oak referens i stål.
Vilken storlek?
39.
39. Mm. Mm. Säker? Liksom,
ja, absolut. Där är inga, där är liksom inga käbbel överhuvudtaget, utan där är 39. Sen så kan det ju snarare bli en bråk med mig vilken 39 som är bäst.
Ja, det kan det nog bli.
För det är väl om det är 15-300 eller 15-202 i dagsläget, det är den är lite svårare. Ja. Svara på, genom klart svar på, tycker jag.
Apropå storlek, så vill jag att det ska, jag vill att det tas till protokollet och att alla får reda på att producenten för podden har en gigantisk Suunto. Den är minst, jag skulle säga 60-70 mm i storlek.
Fast i en formidabel färg.
Formidabel färg, vit. Mm. Den där har reserverat en del, va? Den har simmat, en badklocka, förlåt.
I alla fall, men där har vi två exempel. Nummer tre ska vi även återkomma till lite senare, men det är faktiskt Jägerlekots Reverso. Nu får jag höjda ögonbryn från Denker.
Ja.
Nej, men det är en sån jäkla klassiker, och det är verkligen som man ska dra upp så topp. Ja, men topp tre så här designikoner när det kommer till klockor, så skulle jag nog säga att det är just Rolex Submariner, Audemars Piguet Royal Oak och Jägerlekots Reverso. För att framförallt så är det en klocka som har varit, alltså har varit extremt viktig för det varumärket, samt också en klocka som är liksom allmänt känd liksom av de flesta, även folk som inte är särskilt klockintresserade, ser och vet ungefär vad det är för någonting när de har den framför sig. Plus att det som är så läckert med den är att den faktiskt har de här Art Deco-dragen från 30-talet när den lanserades. Men sagt, vi går in lite mer på det senare. Jag går vidare till en annan, nummer fyra helt enkelt, som är också en klocka som har extremt karaktäristisk design. Och det finns inte riktigt så mycket annat som är likt den klockan, och det är Panerai. Där deras Luminor, framförallt. Det är en ikonisk klocka, och en klocka som jag tycker att man borde ha, eller borde ha haft.
Mm.
Jag har inte varit där än så länge och pillat, men
du har inte kört någon Panerai?
Nej.
Okej.
Okay, ja. Men
lite udda.
Ja, precis, men där handlar det mest om att jag egentligen är även där jäkligt kluven om vilken, inte egentligen vilken storlek, utan snarare vilken referens man skulle satsa på.
Mm.
För att ja. Här skulle jag vilja bygga ihop en egen liksom, men så det är liksom de här jäkligt jobbiga kunderna som sitter och säger det.
Det finns kinesiska sajter där man kan bygga Panerai-kloner.
Ja, jo men precis, men det känns inte riktigt lugnt.
Det är vi faktiskt emot. Jag har haft en Panerai. Jag har haft en Panerai 000000.
Ja, men precis. Och det är också så här, det är bra skit rakt upp
extremt
ner också.
Extremt basic. Mm. Ingen sån här smörgåstavla, utan vanlig tavla med målade index.
Ja, precis.
Ja. Ja, nej, men jag hade en 000. Jag tycker de är ryskigt trevliga.
Ja,
samma sak den här 112, som också är så basic modell, utan något knas.
Nej, precis. Alltså, i dagsläget så spontant så känns det som att det är väl någon av de två som jag själv hade gått på.
Mm.
Även om jag måste säga att min ultimata Panerai i dagsläget, som jag har liksom fantiserat ihop, är en referens som heter 00422.
Mm.
Ändå problemet för mig är att jag har ju sådana här små Tania pojkhänder, vilket gör att den där är alldeles stor för mig. Den är 47
mm.
Hade jag kunnat dra ner den här till 44, wow, då
men det, hade jag... Alltså, vi är uppe på Suntosiffror och något sådär.
Ja, men 44, då hade jag varit bekväm med en sån. Mm. För den tycker jag den tycker den är bäst. Jag tycker den är absolut snyggast, mest välbalanserad och liksom, ja. Bra skit.
Det var 4.
Ja, det var 4.
En till.
Ja, 5. Jag kanske går lite över där också. Men Omega Speedmaster.
Professional.
Ja.
Ja.
Men alltså, det är ju också en sån här klockikon, klockklassiker. Vi har ju pratat om den tidigare avsnittet, vintersavsnittet. Så att jag vet inte om den behöver så mycket mer introduktion än så.
Nej, det är lite sådär, det är kronograf-ekvivalenten till Rolex Submariner.
Nej, men precis.
Snarkklocka, men den är där när man vaknar.
Ja,
ja. Den drar inte.
Nej.
Försvinner.
Nej.
Som en bling brightling. Som borta vid gryningen.
Ja, precis. Ja. Och sen så måste jag även nämna Nautilus från Patek Philippe.
Såklart, där kom den.
Ja, där kom den. Det var kanske inte oväntat.
Jag har en bingobricka här.
Mm.
Jag har kryssat i allting.
Ja, precis. Jag var väldigt självklart. Men, och nummer 7 är jag på nu.
Oj.
Ja.
Mm.
Tag Heuers Monaco.
I beg to differ.
Ja, det är så.
Mm.
Jag tycker att den är likt, lite lik Jäger eller Grots Reverso på samma sätt, att den är så allmänt igenkänd. Och just för att den är så extremt karaktäristisk. Det finns liksom inte riktigt något som är likt den.
Jo, det finns någonting som är väldigt likt Tag Heuer Monaco.
Mm. Säg.
Heuer Monaco.
Ja, precis.
Ja, kallar vi gärna för Viktig Petter, men det här är extremt viktigt.
Ja, men det är okej. Okay. Absolut, det håller jag med om. Det ska vara Heuer Monaco. Nu.
Annars är det bara en reissue. Reissues är smutsigt vid god.
Vi pratade om Richard Studer och då har du varit med och hyllat det. Så att...
har jag gjort det?
Ja, det har du gjort.
Ja, jag har ändrat uppfattning under sommaren. Det är också rätt häftigt att jag är så ödmjuk att jag kan byta uppfattning.
Ja,
det är ganska coolt.
Det har jag också gjort flera gånger. Så, att det...
ja. Så nästa avsnitt...
Du kommer jag tycka något helt annorlunda.
Ja, vi skulle behöva en checklista så vi vet vad vi har sagt.
Ja, precis.
Okej, nej, men jag måste säga att jag tycker att det är en ganska fin lista.
Ja, alltså det är väl egentligen... Det är ingen... Det är väl ingenting som är banbrytande med den överhuvudtaget, men det var väl inte tanken heller.
Nej.
Så, Denke, har du någonting att inflika med här?
Ja, det har jag faktiskt.
Ja. Vad är din lista?
En hel del.
Ja.
Nej, jag skulle säga också Rolex Submariner.
Mm.
Jag tycker själv att det är en tråkig klocka.
Mm.
Men det är ju... hur man än vrider och vänder på det, vad man än vill, så är det ju faktiskt en ikon. Samma sak Omega Speedmaster, också en ikon. Det går liksom inte att komma ifrån. Och jag tycker nog att det är två klockor som... Har man en Rolex Sub och en Omega Speedy Pro, så man kommer rätt långt på det.
Ja, som, med de två, ja. Absolut. Ja.
Sen tycker jag att både AP och Patek känns lite så här... Jag vet inte. Ganska ointressanta klockor.
Ja, okej.
Okay. Nej, nu tog jag i lite. Ja. Faktiskt. Nej, det är inte riktigt... Jag vet inte om jag tycker de platsar riktigt där. Kanske att AP gör det.
Mm. Alltså, ja, precis. AP gör ju det. För APs, alltså Royal Oak, är ju faktiskt, tycker jag, en viktig klocka.
Ja.
Den är jätteviktig.
Men vad gäller Pateken så kanske jag skulle säga Ellipse.
Oj. Hur så?
Nej, därför att jag tänker att den är mer... Mm. För mig så är det mer Patek.
Okej.
Okay. Den är tunn, liten, jättedyr. flådig. Och mer, känns mer...
Varför säger du inte Calatrava där istället?
Alla skulle säga Calatrava.
Okej, okej. Du vill bara vara lite
trotsig. Nej, okej, okay, vi kan säga Ellipse eller Calatrava.
Men kanske... om man ska prata om sådana där, alltså, så, den där typen av liksom, viktig och lite speciell och egen, så tycker jag väl deras sådana här beta-21-or. De där, alltså beta-21 i övrigt, så skulle man kunna djupdyka lite, men det kanske vi ska göra i ett senare avsnitt.
Men jag står faktiskt på mig när jag säger Ellipse.
Mm, okay.
Ellipse, ja, för mig, ja, men jag tycker det. För att jag tänker att det är så renodlat dressur.
Mm. Jo, men det
så
är det absolut.
100% renodlat dressur. Så att om man ska prova ett dressur från Patek, så kanske det är en sån man ska gå på.
Ja, jag tycker nästan det. Alltså jag gillar den själv. Den har också en sån här karaktäristisk design liksom, som är helt liksom, ojämförbar med något annat. Mm.
Sen tänker jag att man ska bör... prova Glycine Airman.
Okej, okay. Wow, shocker.
Mm. Ska jag berätta varför?
Nej, berätta varför, snälla.
Ja, det ska jag gärna göra. Så fram med kaffetermosen har gått folk, för nu ska vi prata Glycine Airman. Nej, jag tycker att det är en modell som är väldigt, väldigt unik. Den är väldigt speciell, det är 24-timmars visning. Den visar två tidszoner, den var före Rolex GMT, till exempel med det. Så är det en klocka som likt många andra märken har faktiskt producerats i obruten serie ända sedan 1950.
Ja, det här skulle du kunna.
Ja.
Mm.
51, 2 eller 3.
Okej.
Okay. Jag till med
någonstans under dem.
Ja, precis.
3 åren. Okay.
Plus att den har lite egna tekniska lösningar som inte finns på andra klockor. Den har en liten hackfunktion till exempel, som består av att när man drar ut kronan så är det en liten pigg som åker upp klockan 12 och låser sekundvisaren klockan 12. Så man kan göra en schysst synkronisering om man sitter 4 stycken glada piloter i tjusiga uniformer.
Gott. Mm, det är jäkligt bra komplikation som används rätt flitigt av Panerai i dagsläget faktiskt.
Ja, det är riktigt coolt. Och dessutom väldigt coolt att man gjort det så länge, för då var det redan på den första modellen, om jag inte helt fel underrättad. Viktigt att tänka på faktiskt när man köper vintage Glycine Airman, att det kan vara coolt att hitta en modell som har den här hackfunktionen intakt. Därför att den kan vara ganska mycket att laga. Jag vet att det finns någon kille i USA, tror jag det var, som har hittat ett sätt att göra att enkelt kunna göra reservdelar till den här hackfunktionen.
Okej, gå vidare. Snälla, vi har hört nog om den här klockan nu.
Det har vi inte alls. Varför ska vi prata lite till? Grym klocka, men det är...
Ja, precis.
Jaha.
Nästa.
Ja, nästa. Men det var väl 5? Sub, Speedy Pro... Mm. Aquanaut, Ellipse.
När sa du Aquanaut?
Nej, det sa jag inte.
Nej, du sa Nautilus Royal Oak.
Ja, nej, jag har kört 5.
Okej, okay. Du håller dig där. Du är inte som jag och ska överstiga lite.
Nej, hade vi bestämt att vi skulle säga 5. Då känns det jättekonstigt att säga 7.
Okej.
Okay. Om man ska äga en klocka då, Viggo. Ja. Då håller jag upp ett finger.
Mm.
Då menar jag verkligen en klocka. Om du ska äga en enda klocka.
Ja, vad så kallat, vad så kallat OVG?
Nej, men vet du, vi backar. Jag har 2 till.
Okej.
Okay. Jag tycker att man ska faktiskt också ha en Casio G-Shock.
Okej. Okay.
Och en Seiko Marine Master. Vill du att jag ska berätta varför?
Nej. Vi klipper där och lägger på lite snarkljud efter de där 2.
Nej, jag kommer faktiskt berätta varför. G-Shock är också en ikon. Inom, för att de gör också någonting helt eget.
Och den vill jag faktiskt hålla med om. Nu håller jag bara på att fåna mig lite. Mm. Men absolut.
Om du kunde vara lite mer seriös, Viggo.
För en gångs skull.
För en gångs skull. Ja, nej, men eller hur? Det är kanske G-Shock. Sen tycker jag att Seiko Marine Master kvalar in. Därför att det är en jävligt rimligt prissatt dykarklocka av extremt bra kvalitet. Jag tycker personligen att den är lite tråkig. Det är lite som att köra Lexus. Eller Toyota. Det är så här, ja... Det är bra och...
Identitetslöst.
Identitetslöst kanske, jag vet inte. Men den väcker ingenting. Det känns som att det är liksom lite för så här...
Känns lite revisor.
Nej, jag har aldrig sett en revisor med en Marine Master. Har du det?
Nej, jag vet inte ens vad Marine Master är.
Nej, men jag är helt övertygad om att det finns en hel avdelning på Klocksnack som heter Cobra Kai som kommer ge dig en riktig omgång efter det här avsnittet.
Ja, säkert, men jag har inte ens varit in i den avdelningen, så det,
okay.
Ni får prata mycket ni vill om mig där.
Då slänger jag iväg den här direkt. Den som startar en tråd inne på Cobra Kai som heter Här lär vi Viggo om Seiko. Den första som startar den tråden kommer att få av mig personligen ur min personliga samling av giveaways en Hublot nyckelring.
Ja, läckert.
Ja, det är en utfästelse jag gör. Mm. Den som startar den tråden först får en Hublot nyckelring av Denke.
Men ja, ska vi återuppta det här med OVG?
Ja, jag vill bara lägga till en sak faktiskt. Mm. Och det är att jag tycker att de klockorna som vi tog fram nu, som var så här 5 ikoner eller 7 ikoner i alla fall, jag tyckte att kanske att de var lite väl så här, lite väl Porsche.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Så därför tycker jag det är väldigt viktigt att man faktiskt kan. Det finns så sjukt mycket roliga klockor som absolut inte kostar 100 000 eller 50 000 eller så.
Nej, verkligen, alltså absolut.
Men okej, okay, om man ska äga en klocka. Mm. Du sa uttrycket OVG.
Ja, precis, som man har sett lite överallt.
OWG.
OWG, One Watch Guy.
Ja.
Jag tyckte det var kul att följa den här tråden där det var någon som gjorde ett försök till det.
Mm.
Med en Patek Philippe-apparna Aquanaut 5167. Och faktiskt körde på det att han skulle sälja av lite blandat av klockor, ha en klocka, logga ut från Klocksnack och inte vara inloggad där på ett år kanske, var jag kommit ihåg exakt.
Mm. Han var inne dagen efter som han hade skrivit det där.
Ja, säkert.
Det brukar vara så.
Men i alla fall.
Jag är klar nu.
Jag
har en Seiko Marine Master.
Kul experiment.
Ja, men det är det.
Kul experiment och säkert en ganska valid klocka och köra det med. Absolut. Men tänk om du skulle försöka ju på det här, som du inte skulle klara av såklart. Men vad skulle du ha för någonting då?
Det är faktiskt väldigt... Det är ganska enkelt.
Okej.
Okay. Jag direkt kan säga... Eller jag har 3 alternativ. 2 alternativ. Jag skulle ha antingen en Rolex Seadweller.
Okej.
Okay. Antingen den senaste referensen eller den äldre referensen. Okej. Okay. Vilken av dem. Eller en vanlig plain Rolex Explorer 39 mm.
Okej, okay, okej.
Okay. Båda de klockorna är klockor som jag har haft eller har. Och jag har... det är faktiskt så att när jag hänger på med en av dem så sitter de som klistrade på handen. Mm. Då behöver jag liksom inte tänka mer på det.
Nej, precis.
Och det gör att de faktiskt funkar. Ja. För mig.
Så det är 2 klockor som du känner att du skulle kunna med antingen en av dem vara...
Ja. Om jag skulle sluta hålla på med klockor överhuvudtaget och inte samla och inte hålla på med KS, ingenting, så skulle jag, om jag skulle pensionera mig från den här konstiga hobben, så skulle jag nog göra det med en Seadweller.
Okej.
Det är nog så.
Mm. Jag
skulle kunna ha varit en Omega Speedmaster Pro, men den faller på att den inte är vattentätt.
Ja, det är med.
Och nej, jag vill inte ha en... automatisk med safirglas, det funkar inte.
Liksom. Nej, precis. Nej. Men det ska det inte vara. Det är dumt.
Ja.
Nu kommer jag få skita mina chefer här. Men jag skulle vilja säga att jag skulle absolut kunna tänka mig vara One Watch Guy med en Patek Philippe Nautilus 5712.
Okej.
Okay. Den är så pass mångsidig, tycker jag. Och skulle jag... Ja, Det skulle jag säga. Men även om jag skulle sitta sagt, med om jag skulle göra som du och ta 2 exempel på klockor, skulle jag även säga faktiskt Explorer 1. Och i så fall den nylanserade referensen från i år.
Mm.
Det är också en sån här klocka som är liksom rätt igenom bra och inte för liksom extrem, men ändå som liksom sportig, funkar lika bra till kostym, den går under manschetten och liksom allt sånt där. Den är liksom, det är en bra jäkla klocka rätt upp och ner. Riktigt schysst.
Ska vi prata om någonting som vi definitivt inte kommer att vara eniga om?
Ja.
Ska vi
gärna det?
Vi måste prata om månfas, Viggo.
Absolut. Här är vi.
Ett gissel värre än magnetism.
Ja, precis. Här är ju, jag vet inte om alla är inte med på det riktigt, men vår kära Denke här är ju raljant motståndare och får man säga nästan hatare av komplikationen månfas.
Hata är ett starkt ord.
Ja, det är det kanske hata, lite, det nej, kanske är lite väl att ta
i. I mina vännerbok så finns det sådana saker jag hatar. Mm. Det står inte månfas.
Nej,
det står så här krig.
Ja.
Ja. krig hatar jag.
Ja, krig hatar du. Men du tycker det är fånigt.
Jag tycker illa om Mofas.
Ja, jag tycker illa om Mofas. Ja. Och jag tycker att det är lite nice.
Okej.
Okay. Månfas. Alltså, om man ska titta på liksom hur människan började ju ta tid och så för att genom liksom solens lägen helt enkelt för att kunna bestämma dagar. Men även genom månens fas helt enkelt. Så att det var ju så liksom hela den här grejen med tidtagning startade helt enkelt. Så att månfas har ju en koppling till det, kring liksom tidtagningens begynnelse har ju månfas koppling till. Så ur den synpunkten så är ju det här med månfas ganska kul. Även om du tycker ju fånigt då.
Du har missförstått mig. Jag kände mig nog lite missförstådd det här med månfas.
Okay. Ja.
Men för all del, fortsätt.
Ja, nej, jag vet inte liksom vad jag ska säga exakt. Men jag menar, månfas, det är ju liksom...
Men det är ett jättekonstigt statement. Ända sedan tiden började så har månfas...
Nej, men alltså ända sedan man började liksom tillverka klockor och försöka ta tid så liksom var månens fas ifrån det till jordklotet var ju någonting man tog väldigt mycket hänsyn till.
Mm.
Inte bara solen utan framförallt månen.
Mm.
Så att det har ju en, liksom en så här lite romantisk koppling till det.
Alltså, nu tänker jag så här att du sitter och pratar om druider och sånt.
Ja, jag förstår inte riktigt hur du hamnar där. Druider.
Ja, jag tänker så här, men du pratar om tidernas begynnelse och så här, solar och månar. Och då börjar jag säga, okej, druider, Stonehenge.
Ja, men jag pratar inte riktigt så långt bak i tiden. Men du vill ju prata lite skeppsur sen.
Ja.
Det här är ju en koppling till det. För att där navigerade man ju till en början via med liksom månen och stjärnornas läge och solen. För att komma någon vart överhuvudtaget. För att det var det man hade att gå efter. Och lika så hade man ju då månen och solen för att gå efter tid helt enkelt innan man hade klockor överhuvudtaget.
Hade man
solur till exempel. Det var ju liksom...
Jag har faktiskt ett solur hemma.
När man implementerar en månfas på ett armbandsur eller fickur då, som du började med helt enkelt, så är det ju lite en hommage till
soluret.
Till hur man började liksom med tidtagning.
Ja. Men jag tror att jag är lite missförstådd det här med månfas. Jag tycker inte att jag förstår och fattar komplikationen som sådan. Jag förstår att det finns en sån här någon sorts, lite så här romantisk, det är druider och Stonehenge och det är liksom månar och stjärnor som fladdrar runt på en sån här litet hjul i klockan. Och det är jättegulligt, absolut. Men det jag vänder mig mot mest är att det är så, i väldigt många fall så gör man det så otroligt fult.
Okej.
Okay. Alltså det är fult, det är estetiskt icke tilltalande.
Okej.
Okay. Det är som att liksom titta på en... Designmässigt blir jag lyckligare av att titta på en Fiat. Jag blir gladare av att titta på en gammal Trabant än att titta på en klocka med månfas.
Okay.
På allvar. Jag tycker Trabanten är mer så här nyskapande och liksom
okay.
spännande. Det finns lite månfasklockor som har ganska schysst design. Det finns Linde Verdelin och några har gjort någon take på det där som ser helt okej ut.
Sarpaneva.
Ja, den finska klockan Sarpaneva.
Ja, Sarpaneva och där har ju faktiskt, nu ska vi gå tillbaka till avsnittet innan, för att MBNF har ju gjort ett samarbete med Sarpaneva där de gjort en månfas. Han är ju väldigt känd för sina månfaser.
Ja.
Det är han ju. Och där är ju delade meningar om man tycker de är läckra eller inte.
Säljer han bättre eller sämre tack vare sina månfaser?
Det har jag faktiskt ingen aning om.
Jag bara kollar.
Mm.
Jag förstår. Jag vet att det är så här lite sån här horologisk pet peeve som många klocksamlare har med att man ska ha en klocka med månfas. Men jag vet inte. Det är någonting med det som gör mig... Jag blir nästan lite provocerad.
Jag märker det. Det är starka känslor som rivs upp.
Ja, månfas och perlonband.
Ja.
Jag sätter upp det.
Svarta här för ögon i studion.
Jag sätter upp det på mina vännerbok på saker jag hatar. Krig, månfas och perlonband.
Oj. Så de hamnade där till slut
ändå. Ja, de gjorde det nu.
Yes.
De gjorde faktiskt det.
Ja. Men Ja, alltså det är ju en ganska, alltså, det är en ganska värdelös komplikation egentligen funktionsmässigt. Men som sagt, ja, du tycker den inte alls är estetiskt tilltalande. Jag tycker att den kan vara ganska estetiskt tilltalande, men jag tycker även att den kan vara fruktansvärt ful. Det beror på liksom, vissa är ju bättre och sämre på faktiskt få in det på en klocka på ett snyggt sätt. Men sen, vad tycker du om man ska prata om liksom modeller kring modeller som har en just månfas? Är det något särskilt som du kommer att tänka på då?
Nej, jag gör en sån här totalt jättegrov generalisering och säger att nästan alla klockor med månfas är jättefula.
Okej. Alltså, en klocka som jag, alltså klockvarumärke som jag tänker väldigt mycket på när det gäller månfas, är ju Arnold & Son.
Ja, jag har faktiskt sett en Arnold & Son som har en sån månfas-komplikation som faktiskt såg ganska trevlig ut. Jag kan så långt jag sträcker mig.
Där är ju väldigt mycket månfas.
Ja, det är det.
Och det är inte de här liksom fnuttiga nere klockan sex liksom, som där sitter en liten halvmån, utan det är verkligen, där är nästan hela klockan en enda stor månfas bara.
Men då tycker jag att då gör man det ändå fullt ut, och det måste man ändå respektera.
Ja.
Men du har ett litet fånigt hjul längst ner med en sån här...
Men du vet, det ser 59 ut som pigga på.
Ja, men det ser ut som den här liksom, solen går upp och ner filmen de kör på SVT. Så här tecknat, stiliserat.
Teletubbies.
Ja, men det blir lite så här, med en sån här glad måne med glad gubbe som tittar. Ja. Vet, så här, så.
Nej, okej.
Okay.
För det är egentligen den modellen jag skulle vilja belysa lite i så fall när det kommer till månfas. Sen, som sagt, vissa gör det där bättre och sämre än andra. Jag tycker att ONPG's Royal Oak Perpetual Calendar som de lanserades nu under, blir det förra året? I alla fall en ny lansering på den. Den har ju... Nu svär jag, fan, den snyggaste jävla månfasen jag sett någonsin. Men som sagt, där har du ju ganska mycket annat, så att månfasen är inte det som kanske tar mest uppmärksamhet, men om du tittar noga på den månfasen liksom in the flesh, så är den riktigt, riktigt snyggt.
Jag tycker det ser ut som cirkusklockor.
Ja, yes, men.
Det, så snurrar det ett hjul såhär. Så man bara väntar på att någon ska komma med en stor här chokladask som man har vunnit. En annan grej som jag tycker vi måste våga prata lite om, Viggo, min kära vän, det är Seiko.
Jag sätter på timer nu så har du 30 sekunder.
Nej, vi måste våga prata lite om Seiko.
Okay.
Det är egentligen två saker som jag tycker vi ska prata om.
Paddy.
Ja, precis. Precis.
Den här jäkla klockan alltså.
Vad har vi att säga om Paddy?
Ja, jag vet inte, den är väl fin att vila ögonen på ibland.
Det blev hysteri.
Ja, det var ju helt sjukt.
Det var ju sommarens stora liksom.
Men det roligaste med det var att det var faktiskt någon som skrev det att många som skrev att den här den kommer man behålla länge . Och jag vet inte hur många sådana jag har sett på köp och sälj nu senaste liksom 3-4 veckorna, så det är helt otroligt. Men många som tröttnade ganska fort på dem.
Ja. Ja, i och för sig, jag tycker att själva grundmodellen är ganska snygg.
Ja, alltså, jag tycker också att den är schysst.
Nu lär väl bli berättade i Cobra Kai, men jag tror väl ändå så här att den modellen SRP 777 och 775 och allt vad de heter är väl den modellen som är tänkt att ersätta SKX-serien. Jag tycker att det är ganska coolt på padden, men jag tyckte att det blev galen stämning. Alla skulle ha den.
Den tog vi upp redan i första avsnittet faktiskt. Lite brief.
Det var kul att det var ändå rätt ballt att det varit en formidabel succé för Seiko och Paddy. Paddy är väl ett dykföretag?
Precis.
Yes. Ja. Okej, okay, moving on.
Yes.
SKX 007 och 009. Dessa klassiska Seiko-modeller. Hej då, precis. Jag skulle faktiskt nästan vilja säga tack till de modellerna. För det är ändå typiska såna här bulkmodeller som... Ja. Nästan alla har väl faktiskt haft en sån vid något tillfälle.
Ja.
Det var ju...
Alltså alla som haft Seiko har ju generellt sett haft någon sån. Och det är ju mycket folk som startar med det.
Exakt.
Har jag sett. Exakt. Och liksom det är jag, vänner och bekanta som haft liksom som första klocka. För att det är också sån här jäkla bra prisvärd klocka.
Det är helt
otroligt.
Och också en klocka som vet att många är en bra inkörsport.
Ja, lite, ja men precis. Men det är
lite
det
tyngre menar. Grejer. Men vi kan ju ändå prata lite grann om att mecka hemma.
Ja,
generellt absolut. Med klockor. Gör du det? Meckar du hemma?
Alltså inte i större utsträckning än att jag kanske byter band eller liksom, korta någon länk då och då. Alltså jag har lite såna här verktyg hemma, lite skruvmejslar och såna här saker, men men större utsträckning än så ger jag mig inte på klockor.
Byter du batterier på dina kvartsklockor? Du har ju en stor samling med kvartsklockor.
Nej. Nej, på bägge de frågorna.
Ja. Så nej, nej.
På både frågan och påståendet, så nej. Ja.
Men tycker du, är det någonting man ska göra? Jag fattar ju att om man är, ja, om man är urmakare och så hör, ja,
eller
man,
om
man
jag, eller om jag som jobbar i en klockbutik har hemma meck, så ja, är det inte så att jag står och showar och skimmar och applåderar och tycker att det är wow.
Nej, det är väl klart.
Fantastiskt initiativ, hörni. Nej, men vadå, om man är, känner sig kvalificerad för det, så absolut. I'm all for it. Men
Jag tänkte, det
är ju lite riskabelt. Jag har ju sett en massa mardröms som varianter på liksom hur folk har gett sig an sina klockor och sen har de kommit gråtande in till oss och bara oj, nu har jag fuckat upp det här totalt.
Jag uppmuntrar ju till att skruva i sina klockor själv. Nej, men jag tänker att det är väl ett ganska naturligt steg om man är klockintresserad och håller på med klockor själv och samlar och sådär, att man, ja, alltså det händer ju att man försöker öppna något ibland för att man vill titta lite extra noga på till exempel ett urverk.
Ja, det har inte jag sagt, det har inte jag vågat mig på.
Nej,
alls.
Men jag tror det viktigaste är väl att man kommer ihåg att man faktiskt, man ger sig på någonting som är ganska känsligt. Alltså
ja,
man får inte
liksom... det är inte som att man liksom behöver utbilda sig för att bli urmaker. Liksom. Det är ingenting som man bara,
nej, precis,
bara kan bli på direkten.
Nej.
Jag tror det är ganska att det är få urmaker som faktiskt är självlärda på det viset. Mm.
Men jag tycker det är väl kanonbra om man kan skruva isär en gammal vintersklocka och titta lite på och lära sig mer själv.
Ja, ja, absolut.
Det finns en hel del bra böcker på ämnet och det går ju att scouta till sig rätt bra information på nätet också.
Jo.
Om man vill liksom vill.
Men jag tycker lite jobbigt med de här YouTube-klippen jag sett, så här, how to service your own Rolex. Som ja.
Finns det sådana klipp?
Ja, absolut. Ja, jag har sett sådana klipp.
Det finns riktigt roligt.
Tutorials.
Undrar hur många som faktiskt gör det?
Ja, det kryper lite i kroppen. Framförallt jag visar för några urmaker och de bara säger, åh nej, herregud, det här finns på nätet.
Mm. Ja, men det finns väl alltid. Det är väl lite konstigt att folk skruvar sönder sina bilar och mopeder och cyklar.
Nej, absolut inte.
Nej, men jag kan tänka så här, batteribyten, jag ska ärligt säga att om jag ska byta batteri på en klocka, det blir lite beroende på vad det är för klocka.
Precis, men... alltså det finns ju mer eller mindre komplicerade batteribyten man kan ge sig på.
Ja, jag skulle kanske inte byta batteri på min Breitling Emergency.
Nej, men precis. Eller om man hade haft en kvarts Royal Oak till exempel.
Nej.
Det, där hade jag inte gett mig.
Den skulle jag göra på.
Skulle du det?
Ja.
Har du sett hur de ser ut?
Ja, man klipper väl upp dem bara, eller?
Nej. Så att,
vad behöver man för verktyg då?
Det behöver lite olika skruvar.
Vad behöver man för verktyg? Stämjärn?
Ja. Nej, men ja, det hade jag inte gjort.
Nej, det hade inte jag heller gjort. Jag vill verkligen säga det. Om det är någon som på allvar tror att man kan göra det själv, så kan man prova. Men det är ingenting som rekommenderas.
Nej, verkligen inte. Det rekommenderas absolut inte.
Nej. Okej, man kan väl sammanfatta så här och säga att urverket är väl ingenting man ska ge sig på om man inte verkligen vet vad man håller på med.
Nej, verkligen inte.
Kanske batteribyten kan man väl kanske prova. Jag har ju försökt byta batteri några gånger.
Har det gått?
Det har gått jättedåligt.
Ja, precis. Tänk på det här att en grundare till Skandinaviens största klockforum, han inte ens han klarar av att byta batteri på en klocka, så att försök inte ge er an det här själv.
Nej, men okej, jag tar den faktiskt. Mm. Jag har sabbat kanske 3 klockor som jag försökt byta batteri på.
Det har ni.
Däremot så tvekar jag inte att byta armband och korta länkar och sånt.
Nej, det behöver man kanske inte vara så jätteorolig för, tycker jag. Men för det är inte... Alltså, är man någorlunda fingerfärdig och har rätt verktyg, så det kan man väl ge sig an. Liksom. Det är relativt basic. Sen så är det såklart samma sak där, att det är vissa modeller som är mer eller mindre komplicerade när det kommer till både länkkortning och bandbyte. Mm. Så att man får väl helt enkelt ta... Ja.
Men det är väl också lite som så här byta insert och så på klockor. Det är ingenting som jag gör heller.
Nej, och det tycker jag man ska låta bli. Alltså, jag tycker inte man ska göra det. Alltså,
men om man ska göra det så...
Vissa påstår att det där går ju på en handvändning att göra. Men en ordentlig urmakare vill ha en stund på sig för att kunna göra det riktigt ordentligt så att det blir snyggt och bra. Nej.
Jag ska ladda lite innan.
Ja, men sitt inte och pilla på sånt där själv, hörni. Låt bli med de dumheterna.
Nej, men jag uppmuntrar till att faktiskt prova sig fram lite.
Ja, okay.
Men så här, om man...
Om det skiter sig, då sitter ni där.
Ja, det gör man ju faktiskt. Ja. Men jag tänker så här, om man läser på ordentligt och försöker bilda sig en ganska bra uppfattning om vad man, hur det funkar och vad det man ska göra och vet vad man, något sånär vad man gör, så tycker jag då är det bara att köra. Men alltså så här, det, sitta och måla klockor är väl ingenting man ska göra efter att ha dragit i sig en panna rödvin hemma.
Nej, precis. Har du några erfarenheter kring det?
Nej, inte alls faktiskt.
Nej, okej. Okay.
Men jag har en kompis.
Du har en vän.
Nej, men jag tänker att... Nej.
Låt oss kalla honom för Sven.
Låt oss kalla honom för Sven. Nej, men det finns ju... Ja, men man har ju sett en del bilder på KS, har man gjort. På folk, sådär.
Som har fyllepillat på klockor.
Nej, men du vet, såhär, folk verkar korka upp en flaska smaskig Rioja och korka upp en gammal vintage.
Sitta och pilla på sina klockor.
Ja, men precis. Nej, man ska göra det nykter och i ordnad form. Ja. Så tycker jag.
Då ska vi köra lite frågor till vår eminenta urmakare Henrik.
Vilken sorts reparation är svårast att urverka?
En knepig fråga egentligen, men det jag väl egentligen skulle säga det är att hitta fel som bara uppstår sporadiskt. Det kan... skapat väldigt huvudbry. Det kräver både en hel del tanke och tester för att lokalisera den typen av fel. När till exempel en klocka går bra under en längre period för att sen helt stanna och så vidare. Sådana fel kan vara ganska svåra att hitta, men där kommer ju ordentlig testutrustning och mycket erfarenhet väl till pass, om man säger så då. Men annars som enskild åtgärd så att säga, som ändå är återkommande vid service, framförallt av lite äldre klockor då, det är nog att byta balansaxel. Det är många moment och det kräver en extrem noggrannhet eftersom det är ju helt enkelt axeln till den del som reglerar tiden i klockan, så att det finns inget spelrum för några halvmesyrer där, utan det måste vara exakt och perfekt. Och här krävs en hel del yrkesskicklighet.
Bra svar. Du har ett bra svar.
Ja, Henrik, om man ska generalisera lite, hur lång utbildning krävs egentligen för att man ska kunna bli en någorlunda duktig urmakare, och sen hur lång utbildning har du haft, inklusive en del tillverkares kurser som du har gått?
Ja, det normala för att bli urmakare i Sverige, då behöver man gå en 3-årig yrkeshögskoleutbildning som ligger i Motala. Och det är väl också det jag rekommenderar alla som kan vara intresserade av att bli urmakare. Det är den utbildningen om man vill utbilda sig i Sverige. Av det enkla skälet att det är en väldigt bra utbildning. Och del två, det finns ingen annan. Det är klart, man kan säkert lära sig mycket självt. Men för att bli en fullfjädrad kompetent urmakare på sikt så är det där man ska börja. Sen såklart se till att... skaffa sig ett arbete någonstans där det utförs service som återspeglar det man vill jobba med. Vilket då jag har gjort, som har resulterat i att jag varit på kurser i Schweiz sammanlagt en 7 veckor då.
Yes, men då ska vi köra lite historiestund. Och idag ska vi prata om Jägerkots Reverso, som vi nämnde lite tidigare i avsnittet. Vi pratade om då, så är ju det liksom en riktig, framförallt en klockdesignikon, men en klockikon som på många andra sätt också. Den lanserades ju 1931, och den kom till, den officiella historien kring hur den här klockan kom till är att det var en schweizisk klocksamlare som heter, du kanske uttalar det helt tokigt, men César de Trey. Som var i Indien och träffade några brittiska hästpolospelare som utmanade honom helt enkelt att man skulle få till en klocka som pallade lite mer hårdare stötar helt enkelt, för de var problem med deras armbandsur, alltid glaset gick i kras. Och då tog han kontakt med en klocktillverkare som heter Jäger, som han tillsammans med lyckades utveckla en vändbar klocka, och det är den här klockan som då blev Reverson, som vi de flesta av oss i alla fall vet hur den ser ut och som är ganska allmänt känd och speciell. Och under den här perioden så var det ju Art Deco som var trendigt, så att man ser väldigt tydligt tycker jag i den här boetten att den är liksom Art Deco inspirerad. Men som sagt, det var 1931, och en kul kuriosa jag har där att berätta kring, som jag faktiskt fick reda på ganska nyligen, var att De patenterade ju den här konstruktionen. Den här konstruktionen var vid tiden en av de, om inte den mest i alla fall, en av de mest komplicerade boetterna att tillverka. Just på grund av den här lite speciella konstruktionen med den här vändbara klockan. Men den här patenterade boetten, den använde sig faktiskt Patek Philippe av under tidigt 30-tal. Och gjorde 8 stycken Patek Philippe-klockor med samma typ av Jägerboett helt enkelt. Och där har vi ju sett nu senaste åren några reissues helt enkelt med samma typ av tavellayout som de körde på originalmodellerna, fast i en lite modernare tappning och framförallt modernare storlek, för de här klockorna var ju extremt nätta då på 30-talet, för det var ju klockor generellt sett då. De fick ju hjälp av, alltså för att komma på den här typen av wet, så fick de hjälp av en designer också. Jag bör nämna honom, han heter René Alfred Chavot typ. mellan någonstans mellan tummen och pekfingret. Men i alla fall, och de har gjort en uppsjö av de här klockorna i olika utförande, och i dagsläget så är det mer än lite, jag skulle säga lite ploj egentligen, då de har, alltså de finns ju de här klassiska modellerna där de har tidsangivelsen på ena sidan och sen en slät stålbaksida, och där man har sett mängder av olika varianter på gravyrer och emaljeringar på de där, och som man ser även i dagsläget också. Och det är lite kul också tycker jag att det är en först och början en sportklocka, men som har blivit ett extremt dressur, och framförallt med tanke på att det är ingen särskilt stöttålig eller robust klockkonstruktion överhuvudtaget skulle jag säga.
Det är väl ingen klocka som man skulle ha på sig om man skulle gå en hästpolomatch idag, va?
Nej, det har jag väldigt, väldigt svårt att tro alltså, att det skulle funka överhuvudtaget särskilt.
Men höll de för det från början?
Alltså jag har försökt leta lite på nätet kring det, om det faktiskt funkade så jäkla bra överhuvudtaget, eller om det mest bara var en ploj som det är idag, dagsläget. Men jag har inte hittat så mycket överhuvudtaget tyvärr.
För det skulle faktiskt vara ganska coolt att veta om det var så att de faktiskt höll för det som de har tänkt för att
Sen så tål det sig också, det här är ingen modell som Jäger haft liksom i konstant produktion sedan den lanserades. Utan de hade faktiskt ett relativt långt uppehåll efter andra världskriget. Och sen så blev det liksom, var det kvartskris och så. Men sen så var det en italiensk klocksamlare som var på besök i Jägerfabriken och såg där en massa gamla reverso-boetter. Och fick tillåtelse att helt enkelt köpa ut alla de här boetterna. Och monterade in mekanisk urverk i dem. Och sen så lyckades han lite senare övertala Jägerklotter att de faktiskt skulle återuppta tillverkningen av den här modellen. Och det är ju, jag menar, det är ju en framgångssaga för det varumärket. Det vet inte var de hade varit någonstans egentligen utan den modellen. Men det som hände strax efter andra världskriget var det att det var så himla populärt med runda klockor. Så de kände inte att de skulle satsa på den modellen överhuvudtaget. Och framförallt kring som slutet på 90-talet och fram till nu så har de gjort en uppsjö av olika komplikationer på den här klockan. För innan har det i princip enbart varit time-only-modeller, och senare under 30-talet, 40-talet som de började göra modeller med subsekund. Innan dess var det ju bara en som tvåhandare. Men som sagt, nu finns det ju dubbelsidiga med dubbla tidszoner. De gjorde en gyro-tourbillon för ett par år sedan, och sen så även en modell som heter Triptych, så var det, som gjorde 2006. Som är liksom den mest komplicerade Jägerklockan, eller Jägerreverso-modellen som de har tillverkat. Det passar ganska bra att vi tar upp det i den här podden, för de fyller ju faktiskt, modellen i sig fyller ju faktiskt 85 år det här året.
Ja, visst.
Så de har gjort lite tribute-modeller. Men det är
värt att firas.
Värt att firas, absolut.
Värt att firas. Men det finns väl andra tillverkare som också har kört vändbara klockor. Jag klämde så sent som förra veckan sedan på en Omega. Som en kvartsare.
Okay. Ja, alltså vändbara klockor, absolut. Men ja. Det har man ju sett alltså, om man tittar på exempelvis Bovet. De är ju modeller som är vändbara. Dock inte samma typ av konstruktion, för det har ju Jäger liksom patenterat. Men absolut, det finns ju klockor som är vändbara, absolut. Ja. Men de har ju patenterat den typen av konstruktion. Så när Patek Philippe gjorde de här klockorna i 30-talet exempelvis, så fick de ju prisa Jägerens land för att de skulle kunna göra de här klockorna. Det är bara 8 stycken som de gjorde då. Och jag har faktiskt inte sett de här dyka upp någonstans. Jag undrar hur många som finns kvar och vem som har dem också. Det vore lite kul. Och om någon på forumet som har bra koll på det skulle kunna berätta mer om det. Vi kanske ska lägga upp en bild sen på den här Patek Philippe.
Ja,
gör. Och framförallt så har jag lite roliga såna här Lacho-reklambilder på den här sportklockan.
Grymt.
Som de gjorde, som vi kan lägga upp på forumet också.
Tjusiga klockor, helt klart. Jag tycker att de är lite för små för att jag ska liksom lira med dem.
Nej, men precis. Och det är ju många som tycker. Alltså, som de har ju en speciell boettform. Mm. Och den tilltalar ju kanske inte alla. Men jag tycker den är ball. Och framförallt för att tänka på att den är så speciell och att den är så unik.
Jag skulle faktiskt vilja göra en liten korrigering.
Ja.
Jag vill lyfta bort Patek Philippe från min topp 5-lista. Ja. Och så vill jag lägga in Jaeger LeCoultre Reverso istället.
Okay.
Får jag göra det? Är det okej?
Okay? Ja, det är okej, tycker jag.
Är det approved? Ja. Vi går approved.
Ja.
Stort tack.
Ska vi kanske dags att avrunda lite?
Jag tror att det är definitivt dags att avrunda lite. Mm.
Så jag vill tacka alla som har pallat lyssna med under det här avsnittet.
Ja.
Hoppas ni är relativt nöjda och glada, och vi är här för att stanna, så vi kommer göra lite fler avsnitt åt er.
Ja, absolut.